Med rötter från Indien och Sydafrika så har hon snabbt blivit ett känt namn som skådespelerska. Hon har precis varit med i succéserien på Netflix, Young Royals. Välkommen hit, Nikita Uggla.
Tack så jättemycket.
Innan vi kommer in på succén och allt vad det här kommer innebära för dig och din framtid, så vill jag såklart höra lite om din uppväxt. Du har ju både rötter från Sydafrika och Indien.
Ja, jag är ju adopterad från Pretoria som ligger i Sydafrika. Där min mamma var indisk och pappan, vad vi vet då, är sydafrikan. Så jag blev adopterad därifrån när jag var 2 månader. Och sen dess har jag bott i Skåne på Österlen.
Ja. Och hur är det att växa upp på Österlen? Jag kan inte tänka mig att det finns så många mörka tjejer där.
Nej, det är ju det som är så intressant. Jag hade ju typ ingen, jag förstod ju inte riktigt att jag var mörk förrän jag kom upp på högstadiet typ. Jag tänkte ju inte på det, för det var ju verkligen inte så många som var så mörka som jag var och hade lockigt hår och inte riktigt såg ut som resten av sin familj. Men jag tänkte ju inte på det, så jag påverkades inte så mycket av det just då. Men sen när man blev medveten, när man kom upp runt 13-14 och insåg att jag ser inte ut som alla, jag ser inte exakt ut som mina syskon eller min mamma, och jag ser inte ut som resten av min klass. Då kickar det in liksom, och man börjar liksom tänka efter lite och bara, aha, just det. Nej, kanske inte riktigt.
Men fick du höra glåpord efter dig eller?
Ja, jag fick ju det. Och alltså, väldigt tidigt fick jag höra det, redan på lågstadiet. Men jag tänkte ju inte på att det var för att jag var mörk, för jag förstod inte det, för jag var så pass ung. Jag minns när vi hade historia i lågstadiet och det var en tjej, vi pratade om liksom förintelsen och allt sånt. Då är det en person som räcker upp handen och bara, men så Hitler hade dödat Nikita först av oss alla, liksom, på ett lite skämtsamt sätt. Och jag förstod inte varför riktigt, för jag var så pass ung. Men det tar ju också, jag blev jätteledsen, och det är ju liksom, nu är jag äldre ålder så sitter ju det med sig. Det är fortfarande någonting som jag tänker på.
Du har 2 äldre bröder. Mm. Och hur kommer det sig att de adopterar när de får 2 egna barn?
Adoption har varit väldigt vanligt i vår släkt. Min mamma och kusiner som är adopterade, en syster som är adopterad. Det var liksom inget konstigt, de bara kände att vi har möjlighet att adoptera, då kan vi göra det. Vi har 2 barn, men det spelar liksom ingen roll, och det har alltid varit i vår familj. Och sen så, mina gudföräldrar då jobbade på ambassaden i Sydafrika, så därför blev det därifrån.
Och de ville ha sin efterlängtade dotter kanske också.
Ja, precis.
Och då blev det du.
Ja.
Nikita, hur kommer det sig att du är uppvuxen i Skåne?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, och inte pratar skånska.
Min mamma är ju från Stockholm ursprungligen och pappa är från Dalarna, så att vi pratar inte skånska i vårt hushåll hemma. Eller vi gjorde inte det när vi var små, och sen så ingen av mina bröder pratar skånska heller. Ingen av oss.
Men jag tänker i skolan då, du umgicks ju bara med skåningar.
Ja, nej, ingen skånska här. Men jag pratar lite grövre när jag är i Skåne. Det påverkar en såklart. Så det är typ såhär, nej, eller jo, eller ja, kanske.
Du är ju skådis, eller hur? Nu skulle du säga ändå, man tänker Österlen, Skåne, idylliskt. Skulle du säga att din uppväxt ändå har präglats utav just det?
Ja, men jag har ju haft de där fördelarna. Specifikt på somrarna när det är så vackert. Att springa runt och springa över till kompisarna. Det kändes lite som så här, barnen i Bullerby nästan. Jag har ju alltid bott nästan grannar med alla mina närmsta vänner. Och bara sprungit ner och knackat på. Hej, ska vi leka? Och vi har sprungit runt och pallat äpplen i äppelodlingarna och allt vad man nu kan hitta på för bus som liten på Österlen. Så att, ja.
Och när började du brinna för teatern i ditt liv?
Oj, oj, oj. Väldigt tidigt. Jag har ju alltid älskat att synas, höras. Jag kunde ju stå på gatan utanför vårt hus och typ så här stå och dansa och tog ut en så här, en högtalare och bara, nu ska jag stå här och dansa. Liksom.
Och de som går förbi får gå förbi.
De som går förbi får gå förbi. De får gärna stanna och kolla på mig. Liksom. Men min mamma jobbade också på kulturskolan inne i Simrishamn. Så jag har haft en väldigt lätt ingång till att, det hela kulturlivet. Så att komma in och ta lite teaterkurser där. Och dansa och sjunga. Och sen började jag också väldigt tidigt på Senaste Len, som är en teaterförening i Skåne också.
Och sen gick du estetiskt program på gymnasiet.
Mm.
Var det väldigt mycket teater där också?
Det var väldigt mycket teater där också. Och det var väldigt kul.
Och hur... kände du då så här, men jag ska bli skådis?
Ja, eller jag, det har ju alltid varit en dröm. Men sen så är det ju en väldigt tuff bransch också. Så någonstans där kände jag att jag är inte tillräckligt bra för det här. Jag ska plugga någonting annat så jag har någonting att falla tillbaks på. Det finns så många andra i min klass som är så mycket bättre på mig inom det här området, teater och allt annat. Så jag någonstans precis innan hela Netflix-grejen kom in så hade jag väl släppt det lite och tänkt att det är en dröm, jag ska ha någonting annat att falla tillbaks på. Jag börjar plugga liksom på högskola. Och sen bam.
Och vad pluggade du där då?
Jag började plugga hälsopedagog. För jag vill jobba med människor och hälsa. Och har liksom alltid velat göra det också. Jag är en sån som gärna gör allt möjligt. Helst samtidigt också.
Men du är bra. Du är en doer med andra ord. Har du någon gång åkt tillbaka till Sydafrika under... dina 20 år i livet?
Ja, jag var faktiskt tillbaka för några år sedan. Jag tror det var 2018 tillsammans med min mamma och mormor. Min mormor har så att hon tar med alla barnbarnen på en resa där man ska liksom se någonting viktigt eller göra någonting kul. Och så det blev min resa. Då fick jag åka tillbaka till Sydafrika, se Pretoria. Vi kollade även på där barnhemmet låg, det var först. Så det var väldigt kul. Det är väldigt vackert där.
Skulle man kunna ta reda på vilka dina biologiska föräldrar är, eller har du ingen lust att kolla upp det?
Det är lite roligt. På min 18-årsdag, så Facebook är ju underbart ibland. Ja, vi har ju min biologiska mammas namn. Och jag har alltid varit så här, så för mig spelar det ingen roll, jag bryr mig inte om det. Min mamma är min mamma. Det är så här, familj och kärlek, det är de som visar dig kärlek och tar hand om dig när du behöver det. Så för mig har det inte spelat någon roll, men just för att det var kul när jag fyllde 18 och fick göra någonting och ta kontakt, så skickade jag till henne på Facebook. Men jag tror faktiskt inte hon har sett det, eller om hon använder Facebook. Men, och pappan vet ju bara ett förnamn på, så det tror jag inte går. Men, ja.
Du skulle vilja rota lite mer i det?
Jag tror typ inte det, för så mycket påverkar inte mig. Eller så här, känner inte att jag behöver ha någon kontakt. Det var mest kul för att jag...
Jag ska fråga dig om 20 år när du själv får barn.
Ja, exakt.
För det säger alla nämligen. När man själv får barn och så tänker man... Ja, men precis, då börjar man ju tänka så här, ja, men den här kvinnan har burit på mig, precis som jag har burit på mitt eget barn i 9 månader. Och då börjar man liksom få sig en annan tanke, tror jag. Men det vet man inte. Alla är olika. Och det är ju det du säger också så här... Det är de som har tagit hand om en som är ens föräldrar. Men jag är ju en sån nyfiken person. Så jag tror själv jag hade varit en sån där som bara vill veta allt här och nu. Liksom. Ja. Men du är fortfarande väldigt ung.
Ja.
Berätta nu då, från det att du nästan ger upp dina skådespelardrömmar till att du, som du för någon minut sedan sa bam och så hände det.
Ja.
Berätta i detalj nu, vad hände?
Det gick så himla snabbt. Jag förberedde för en flytt till Stockholm för jag skulle börja plugga på GH här ändå. Och så vaknade jag en morgon av ett samtal. Och då är det kastaren till den här serien som säger: hej, vi har försökt att mejla dig. Är du intresserad av att skicka in lite self-tapes, som då är videos på olika scener? Och jag sa, självklart vill jag det. Och då har de råkat få tag i min gamla mejl. För det här, de har hittat mig på en sida som jag inte använt sedan 2016 typ. Så vi får kontakt igen och jag springer ner till köket och bara typ skrattar. Och säger att de ringde från en Netflix-produktion och vill att jag ska skicka in videos. Jag, i min värld lät det galet.
Vem sa du det här till?
Till min bror och hans flickvän. Och de hade även två kompisar på besök. Så jag stod där i köket i pyjamas och bara rakt ut: det här är galet. Och så höll det på så. Jag skickade in videos hela den dagen. Jag tror det var på onsdagen. Sen på torsdag morgon så skulle jag äta frukost med min kompis som skulle flytta till London sen. Och efter den frukosten så står jag i vårt kostymförråd ute på Senestelen. För jag hade även jobbat som kostymör den sommaren. Och då ringer Sara som är castare igen och bara: hej, kan du vara i Stockholm imorgon och provfilma? Och jag bara: går det på söndag? Nej, det gör det inte. Så då var det liksom, inom det loppet så tror jag det tog mig två timmar av att så här, okej, ändra om hela livet, ställa om, packa det sista lilla, sätta mig i tåg på väg upp till Stockholm. Mormors lägenhet står tom, jag tar den. Perfekt. Så inom loppet av två timmar så får jag samtalet, bokar en biljett, tar mig till Hässleholm och åker från Hässleholm till Stockholm. Och är på väg. Och sen dagen efter på fredagen så provfilmning. Och sen dess så har det bara rullat på.
Och när du provfilmar för rollen i Young Royals, vad säger de då efteråt? Ger de dig någon så här besked om att du ska provfilma igen? Eller?
Jag hade liksom två provfilmningar den dagen. Först var det tillsammans med Malte som då spelade August. Och sen var det med Mimmi och Felicia som spelade mina två kompisar istället, och Fredrika i serien också. Och, men efter det så var det bara: nej, men det här gick jättebra, vi hör av oss liksom.
Vad känner du då?
Jag hade ingen aning, jag var typ tom, jag visste inte, jag var så nervös innan och ville bara att det skulle gå vägen. Men hela situationen var ju så galen, men både Rosta och Rika och Sara som var där inne var ju så snälla, så att jag kände mig väldigt bekväm. Men det var ju också väldigt så här nerve-wracking att inte få veta någonting när man gick därifrån, utan det var bara så kul att träffas, vi hör av oss.
Och vad fick du spela för något?
Vilka scener? Oj, det minns jag typ inte. Vi gjorde någon scen, men det minns jag typ inte. Och jag tror inte de scenerna var med i slutgiltiga i resultatet heller ändå.
Hur fick de tag på dig?
Det var via en hemsida som heter typ Filmcafé tror jag, som är för statister och så, där man kan söka jobb. Och jag har ju som sagt inte använt den sedan 2016, så allting som låg där på var ju gammal information. Tack och lov var mitt nummer detsamma och har alltid varit det. Så de lyckades ringa mig ändå. Men det var ju gamla bilder, gammal mail, gammal information. Alltså allting var ju liksom gammalt. Så det var ju väldigt kul att de vågade chansa på någon som inte rört den där sidan sedan 2016.
Och när får beskedet att rollen är din?
Det fick jag cirka 2 veckor efter.
Vad gör du under de här 2 veckorna? Vad tänker du då?
Alltså jag pluggade ju, så jag hade ju hela så här insparksveckan samtidigt som de ville repa med oss allihopa. För jag fick ju veta väldigt snabbt att regissören tyckte om mig väldigt mycket, men sen så är det en väldigt så här, allting måste godkännas och så. Men så jag började plugga, tänkte att jag kunde göra båda två samtidigt, vilket jag insåg väldigt snabbt sen när jag fick rollen att det går inte att göra. båda sakerna samtidigt om man inte är superwoman, vilket jag inte är. Så jag pluggade, repade tillsammans med de andra och bara höll tummarna. Men det var ju jätteläskigt att gå där liksom 2 veckor och inte ha någon aning om vad som händer. Och bara hoppas på det bästa. Man vill ju inte ställa in sig på att man får någonting och sen så tas det ifrån en.
Och så får du det där samtalet.
Ja. Oj, oj, oj. Det var efter skolan en dag. Vi hade varit ute på Gärdet. Och jag var lost. Jag hade så svårt att hitta i Stockholm när jag precis flyttade och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag typ snurrade runt i Gärdets område och bara okej, men här är tuben, jag ska gå ner. Och så ser jag att Sara ringer precis då. Och jag svarar och hon bara hej, du... Nej, det var innan. Det var när vi skulle repa. När jag fick samtalet om det så var jag på väg ut till min bror i Täby. Gud, så många samtal. Hade precis hämtat mitt ex då som hade flyttat upp för att vi skulle flytta in tillsammans. Och då ringer hon och säger du har fått rollen. Och jag sitter ju på ett tåg. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag skriker ju inombords, men jag kan ju inte ställa mig upp och skrika på liksom tåget och säga att jag ska vara med i en Netflix-serie. Det går ju inte. Så jag bara sitter där och tittar på honom rakt i ögonen och bara Jag fick den. Så galet.
Och sen började ni spela in. Och hur har det varit?
Det har varit fantastiskt. Så många fantastiska människor. Vi har pratat väldigt mycket om det här och vi hade sån tur att det var så många fantastiska människor som man vill umgås med hela tiden. Jag har ju träffat vänner för livet under den här inspelningen och så är det ju inte på varje arbetsplats man jobbar eller på varje filminspelning. Men till exempel Frida som spelar min kompis Sara i serien, hon och jag är ju extremt tajta. Jag säger det i varje intervju jag gör. Alltså jag skulle göra vad som helst för den tjejen. Hon är det finaste jag har. Verkligen. Jag skulle göra allt för henne. Mm.
Och hur var det att spela adelsflicka?
Väldigt kul. Väldigt annorlunda. Långt ifrån mitt vanliga liv så att säga. Men det var väldigt kul att försvinna in i den världen ett tag. För... Det är inte som att jag springer runt med liksom klämmor i håret värda 4000 varje dag.
Bara i serien?
Verkligen, bara i serien.
Fick ni låna klämmorna från någon juvelerare?
jag vet inte, jag tror de köpte in dem. Men Anna som jobbade på Mask då, när hon visade mig för dem, jag bara... Alltså jag fastnade. Jag blev typ nervös när hon sa du ska ha dem på dig. Jag bara, jag kan inte ha dem. Det är lite för mycket pengar att ha på mitt huvud. Tänk om någon går sönder, tänk om någon försvinner. Men det var extremt kul att få testa på. Väldigt skönt att försvinna in i en annan värld. Där man inte behöver vara sig själv ibland. Jag är sån människa, jag tycker om att försvinna in i en så här fiktionvärld. Där det inte är, allt är bara på låtsas. Det är jätteskönt.
Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan att spela adelstjej, lite överklass, mot det livet du hade? Och vad skulle du säga är saker du gillar mer och saker du tycker mindre om?
Den största skillnaden är väl... Nej men det är väl typ kläderna och möjligheterna. Det är ju en ekonomisk frihet de ungdomarna har. Och det kan ju vara både på gott och ont, tänker jag. Så det är väl också... Från mitt liv är det väl liksom, jo men den där, ja men dyra kläderna och dyra bilarna och att de har möjligheten att åka liksom på semester vart som helst, när som helst, hur de vill. Det är väl den största skillnaden. Sen om det är så bra vet jag inte, att ha, ge unga människor så mycket pengar och tillgångar. Men och jag har ju varit väldigt så här, mina föräldrar har ju alltid varit väldigt noggranna med att jag ska veta värdet av pengar. Man ska inte ta någonting för givet, man ska jobba hårt, man får absolut köpa fina saker. Men så länge man förstår att så här, jag har förtjänat detta, jag har jobbat ihop till detta och inte ta någonting för givet. Så det är väl kanske lite det som är den största skillnaden för min karaktär i serien. Hon fick ju det hon ville ha. Hennes föräldrar var ju lite mer så här, materiella saker gör att du blir populär och gör att du fungerar i ett samhälle och passar in. Mina föräldrar var lite mer så här, det är inte sakerna som gör det, det är hur du behandlar andra människor. Det är viktigare att behandla människor väl än att ge dem en jättefin, dyr present liksom, för att köpa deras kärlek. Det funkar inte så. Och jag tror att det är väl också en stor skillnad.
Fanns det några likheter skulle du säga?
Ja, alltså likheterna, det är fortfarande tonåringar med tonårsproblem. Känslorna är detsamma. Jag kan känna igen mig jättemycket när man gick i typ åttan och så här, de här känslorna av ångest och försöka passa in, stressen och pressen från skolan, få bra betyg och allt sånt där. Så att det är ju en väldigt stor igenkänningsfaktor genom hela serien. Även om de har mycket pengar så är det ju fortfarande tonåringar med vanliga tonårsproblem och de har vanliga tonårskänslor. Ja.
Hur länge spelade ni in serien?
3 månader totalt tror jag.
Och sen så fort.
Och sen så var det plus minus några dagar liksom extra.
Och du har ändå en ganska stor roll.
Mm.
För att inte ha gjort film överhuvudtaget.
Ja.
Vad skulle du säga har varit den största lärdomen? För det skiljer sig att spela teater mot att spela film.
Absolut.
I hur man artikulerar det alltihopa.
Ja, största lärdomen har väl varit, det är med en så här massa små knep. Rosta som har regisserat, som är huvudregissör, hon gjorde väldigt mycket så här innan, ibland när man så här blev lite spänd i ansiktet. Och till exempel, jag märkte ju inte av att jag inte slappnade av eller inte såg naturlig ut. Och då sa hon bara, grimasera massa i typ 3 sekunder och sen bara slappna av. Och så var det så här små tekniker som man inte tänker på när man tittar på en serie. Men det är så mycket teknik bakom som är så viktigt för någon som jobbar med det. Som jag har sugit åt mig. Massa sån små specifik information. Liksom.
Och vad mer? Det är kul att höra. Tekniken.
Ja, absolut. Hon jobbade även med att hon gav instruktioner. Till exempel, det var någon gång hon gav mig någon instruktion och så gav hon Frida en instruktion. Så jag vet inte vad hon gett för instruktion till Frida. Och Frida vet inte vad hon gett för instruktion till mig. Så vi måste jobba med varandras impulser. Och sånt arbete är väldigt kul. Och det är ju också det som tar fram de där spontana, naturliga ögonblicken. Som ofta blir så fina också. Just för att de är så naturliga. För att vi måste bara, liksom, om hon helt plötsligt skulle välta en vattenflaska framför mig. Vad skulle jag göra om jag inte är beredd på det? Ska jag plocka upp den eller ska jag liksom, vad är min naturliga instinkt? Jo, plocka upp den antagligen. Och det är liksom sånt.
Som jobba med hur man skulle ha gjort i verkligheten.
Ja men precis, verkligen. Ja.
Var dig själv liksom.
Ja, och det är ibland väldigt svårt att vara sig själv när man
ska spela någonting.
Ja.
Sen är det så att man artikulerar ju mycket mer på en teaterscen.
Exakt.
Och i film ska man ju helst knappt röra munnen, tänkte jag säga.
Ja, men precis. Det är ju också en väldigt stor övergång. Och jag som är van vid musikal och stå på scen och liksom gestikulera stort och bara överdriva var ju väldigt rädd att det skulle liksom tas över in i film också. Men det gick väldigt bra ändå. Jag tyckte inte att jag behövde tänka på det så mycket. Tack och lov, eftersom att jag har haft så pass bra utbildning från skolan också. Där vi har jobbat med lite så här film, hur man gör på film och så också.
Och det skulle man kunna säga är den största skillnaden.
Ja, precis. Mellan de världarna. Liksom. Absolut. Absolut.
Du fick ju en snabb ökning.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
På Instagram, och du har nu över 150 000 följare från att ha bara några hundra. Ja. Hur är det att allting bara blev, det var en enda stor explosion?
Det är galet. Det är verkligen helt otroligt. Man blir väldigt mycket mer medveten om vad man lägger ut. Och jag har alltid varit sån som så här, tramsar runt lite på min Instagram. Jag kan ju stå och fuldansa i mitt kök och filma och lägga ut det. Men jag tänker ändå att det är sånt som jag liksom lägger ut ändå nu. Så länge man är lite medveten om vad man gör. Jag kanske inte lägger ut en bild på hela min familj så som jag gjorde innan. För de kanske inte vill vara med och synas inför 150 000 personer. Det är inte de som har bett om det här livet. Nu har jag gett mig in på det och jag har sagt ja till det. Så då får jag ta det. Men man blir väldigt mycket mer medveten om att fråga folk om det är okej och lägga ut det här innan man gör det.
Och hur är det att bli igenkänd på stan då helt plötsligt?
Det är jättekul. Jag älskar det.
Vad säger folk när du träffar på dem?
Det är ju väldigt stor skillnad att träffa någon typ små flickor på stan en vardag eller fulla ungdomar ut en fredag. Det är väldigt stor skillnad.
Berätta.
Ja. Det är väldigt ofta folk kommer fram och så här, åh, får jag ta en bild med dig? Jag tycker om dig jättemycket på vardagar till exempel. Lite yngre då. Och det är jättekul och jag uppskattar det. Hellre det än att man smygfotar. För det märks jättetydligt när någon tar upp en mobil och typ så här riktar den mot den och stirrar på en. Det märks så tydligt. Så hellre att man kommer fram. Och det är jättekul. Jag pratar jättegärna med folk. Det är liksom, vi har ju någonting gemensamt uppenbarligen. För jag tycker också om serien jättemycket. Och tycker om alla fansen jättemycket. Och sen de här ungdomarna en fredagkväll ute vid Medborgarplatsen som är lite för fulla kanske. Som kommer fram och vill prata. Jättekul att de tycker om serien. Men det är väldigt ofta man får den här, ej, du, visst är det du? Ja, det är jag. Har du Edvin Snapp eller? Ja, jag har Edvin Snapp. Kan man få? Nej, jag kommer tyvärr inte ge dig Edvin Snapp. Tyvärr. Så det är väldigt, det är ju lite olika konversationer om man säger så. Men det är kul att folk uppskattar serien och det är kul att så många ser den. Men jag kommer tyvärr inte börja ge ut Edvin Snap till folk. Kanske för ett summa.
Allt har sitt pris, det har väl hört här i livet. Själv då, känner du att du är mer populär nu liksom, bland killar och liksom, folk kommer fram till dig och så vidare?
Ja, men det blir väl så generellt. Det är väldigt många som kommer in i ens Instagram-flöde och skriver och i DMs och så. Vilket är jättekul. Men jag är inte, om man tänker mer relations för så är jag upptagen och ja.
Med ditt ex nu som ni är ihop igen.
Nej. Klar att göra. Absolut inte med mitt ex, nej. Men så att, jag vet inte, jag har inte tänkt på det också. För när man är inne i den här bubblan och man träffar någon så tänker inte jag på när någon typ kommer fram och kanske försöker lägga in en stöt eller skicka någonting som är liksom så här lite extra flörtigt kanske. Jag reagerar inte så mycket på det.
Får du några rasistiska påhopp?
Nej, inte vad jag märkt. Jag tänkte på detta innan. Jag vet bara inte om jag är väldigt bra på att liksom inte se hat och påhoppen. Eller om det är väldigt lite av det. För det är väldigt lätt att det blir väldigt mycket hat. Det finns alltid personer som kommer ha någonting negativt att säga. Eller folk som kommer fram till en och inte har jättekul åsikter. Men,
och vad säger de då?
Nej, men det är det jag menar. Jag har inte märkt det än. Förutom en gång på Medborgarplatsen.
Återigen.
Återigen.
På Söder i Stockholm.
Och så var det någon som sa, nej, det var lite för mycket bögar. Så jag var tvungen att stänga av. Men varför tittar du ens på serien? Om det är liksom, Och varför säga det till mig som är med i serien? Så onödigt. Och det här är en vuxen man som kommer fram till mig, en ung tjej, och säger det här. Det liksom, Young Royals är alltså bland det jag är mest stolt över i livet.
2021 liksom.
Mm, 2021 så är det en snubbe som kommer fram och säger detta. Helt fel person att säga det till, liksom. Nej, det, så det är väl det enda typ negativa.
Så du knockade ner honom?
Nej, det gjorde jag inte. Kan hända att jag sa till på skarpen och inte riktigt tyckte att det var okej. Jag har ju en tendens att inte kunna hålla tyst heller. Men nej, väldigt fel person att säga det till, kan jag säga.
Och din nya kille, det är en skådespelarkollega?
Nej, det är det inte. Han är anonym, så att säga.
Jag tänker så här, när man går då från ingenting då i det här fallet. Mm. Jag menar inte ingenting på det sättet. Du har gjort väldigt mycket i ditt liv ändå. Och du har ju ändå förberett för den här rollen, kan man ju säga, ändå hela livet på ett sätt. Känner du att du står kvar med båda fötterna på jorden? Du verkar ju ändå vara en tjej som, visst, du tycker det är kul och spännande, det är roligt och du uppskattar all attention för du är sån som person. Mm. Men det känns ju ändå som att du inte på något sätt har flugit iväg.
Nej.
Det är lätt att göra det, tänker jag. Och speciellt när man är så ung som du är.
Absolut. Född
på 2000-talet, man får ju panik själv när man fått på 70-talet. Visserligen är slutet så.
Nej, men alltså, absolut. Jag var väldigt rädd för det i början. Och tänkte väldigt mycket på detta innan. Jag minns att jag pratade med Malte som spelar August. Om detta första gången vi var ute på Kaggaholm. Så pratade jag mycket om detta. Jag vill inte att folk ska tro efter att serien släpps att jag har fått för mycket luft. Eller att jag tror att jag är bättre än någon annan. Och jag har försökt att hålla fast vid det hela tiden. Och liksom alltid ha båda fötterna på jorden. Se allt från olika perspektiv. Inte ta någonting för givet. Och om jag får säga det själv så tycker jag faktiskt att jag gjort ett väldigt bra jobb med det. Och jag har uppskattat varenda sekund av det som jag fått genom serien. Och varenda jobbmöjlighet som har kommit efter med till exempel Ganni och Köpenhamns Fashion Week och allt sånt. Uppskattar det extremt mycket. Jag tror också det har varit väldigt bra för mig att ha kvar ett ställe att fly till lite. För jag har åkt tillbaka till Skåne väldigt mycket under sommaren och jobbat på mitt vanliga jobb i restaurangbranschen. Och varit med mina vanliga gamla kollegor där. Och varit med familjen väldigt mycket. Så jag tror att det har liksom också hjälpt mig att hålla båda fötterna på jorden. Sen så tror jag inte att jag är en sån person som kanske skulle flyga iväg. Förhoppningsvis. För mycket.
När du får beskedet att du faktiskt fick rollen. Vem var den första du ringde upp?
Första personen jag ringde var mamma. För hon var ju inte här. Hon var i Skåne då. Så jag ringde henne och skrek. Mestadels skrek. Bara, jag fick den. Jag vet inte. Jag tror jag fick en blackout efter att jag, så här, jag fick den. Jag minns inte vad vi pratade om. Jag minns bara att jag ringde mamma.
Och vad sa mamma?
Hon blev såklart väldigt glad för min skull. Det är ju, jag har ju alltid velat jobba inom det estetiska. Och så att när man får möjligheten, det är ju bara helt galet. Jag tror ingen av oss riktigt förstod att, alltså hur stort det skulle bli eller att det faktiskt var för en Netflix-serie. Så det var ju extremt kul.
Och serien går ju idag och ser 180 länder. Mm. Det är ju helt sjukt.
Det är så galet.
Så att det är så många länder som har köpt upp serien.
Ja, helt otroligt. Jag fick ju någon slags uppenbarelse när vi var i Köpenhamn. Och det var folk i Köpenhamn som kände igen oss. Både jag och Frida var ju där.
Och på den här Ganni.
Ja, precis.
Det var en, som du sa, Fashion
Week i Köpenhamn.
Där ni gick mannekänger då, eller?
Jag gick som modell. Och Frida satt i publiken och tittade. Vilket också är så kul. Jag uppskattar hennes stöd väldigt mycket. Så det var väldigt skönt att ha henne med mig. Men det var så sjukt att folk i ett annat land. Nu är Köpenhamn väldigt nära, men det är fortfarande ett annat land. Som känner igen en.
Ja, här är det
så här. Exakt. Nej, men liksom.
Lite konstigt.
Ja. Nej, men det var bara helt galet att folk där kände igen oss. Och var så glada över att få se oss. För nu har man ändå liksom hunnit anpassa sig till att folk i Sverige känner igen en. men i ett annat land. Det är helt galet och jättekul.
Som skådis tror ju många att man tjänar massor med pengar. Du säger ju att du ändå åkte tillbaka under sommaren och jobbade på restaurang. Mm. Känner du att du har tjänat mycket pengar på att vara med i serien?
Alltså ja. Det är ju en jättebra möjlighet. Sen är ju så här, ja, jag tjänade bra. Och det har öppnat upp för nya möjligheter. Jag fick nya jobb, jag fick Ganni-jobbet genom detta. Absolut.
Det för de som är Ganni är
ett klädmärke, precis.
Ett dansklädmärke.
Ja.
De är duktiga danskarna. Mm. Och vad har du öppnat upp? Berätta, vad är det för dörrar som har öppnats upp för dig nu?
Men det är ju med så här sociala medier. Du kan ju jobba på ett helt annat sätt med sociala medier idag än vad man kanske gjorde för 10 år sedan. Nu är man bygger sitt egna varumärke. Jag är ju mitt egna varumärke just nu. Så jag kan ju bara jobba med mig själv liksom. Och till exempel då Ganni-grejen har lite andra jobb som kommer in nu. Men inte filmjobb tyvärr. Men det är också kul. Det är fortfarande arbetsmöjligheter. Och jag har möjligheter att upptäcka mer saker än vad jag kanske hade gjort innan. Man blir kanske inbjuden till lite mer saker och få se saker i förtid. Vilket är väldigt kul det också.
Så det här med Simrishamn, det är liksom, that's history. Nu är det Stockholm som gäller som plattform.
Jag är ju väldigt hemkär. Så jag kommer ju flytta tillbaka till Skåne någon gång i mitt liv. Men jag kommer nog alltid försöka ha en fot kvar i Stockholm. För det är också här mycket av filmjobben är. Och det är ju med det jag vill jobba. Och det är det jag vill bygga en karriär utifrån. Så jag känner att jag trivs väldigt bra i Stockholm också. Älskar storstan, tempot helt annorlunda. Men jag kommer nog jag har mitt hjärta på Österlen. Har jag.
Och det här med filmrollen, nu har du gjort klart det här. Man får otroligt mycket uppmärksamhet och så vidare. Söker du nya filmroller? Eller sitter du bara och väntar på att du ska få ett samtal?
Nej, jag söker roller. Det gäller att ligga på. Som sagt, man ska inte ta någonting för givet. Speciellt inte inom en sån här bransch. Det gäller att ligga på, hålla sig aktiv och visa att man finns och att man är intresserad. Så det är det jag försöker göra så gott jag kan. Bara visa att jag finns och att jag är tillgänglig och att jag vill.
Och när du ser dig själv då i Netflix-serien när man tittar hemifrån, vad säger din familj? Hur ser du på dig själv när du ser dig själv i rutan så att säga?
Jag tycker det är jättekul att se på mig själv. Jag tycker det är extremt kul.
Nu går du förbi dig själv och bara okej, men där är jag, vad kul.
Ja, nej men det är liksom, jag tycker det är jättekul. Och jag har väl jag kan stänga av liksom. Så att jag känner ju att jag tittar ju på Felice, jag tittar ju inte på mig själv typ. Jag tror att det är därför jag tycker det är så kul. Jag förstår ju att det är jag, men jag tror att jag ändå kan se att här, skillnaden mellan oss väldigt tydlig. Men det är extremt kul. Men jag minns att det var lite jobbigt att titta tillsammans på de första 2 avsnitten med min familj som jag gjorde. Det är ju lite spoiler nu i så fall om någon lyssnar. Men det är ju lite intima grejer som sker. I alla fall i de första avsnitten. Och jag kan väl tänka att det var lite jobbigt att titta på det med mina bröder. Men då var det bara att springa in och låsa in sig på toan en stund och sen komma tillbaka som en ny människa.
Men kunde de också se på dig som en rollfigur och inte på dig som en syster?
Ja, det kunde de göra. De har ju sett mig på scen så många gånger, så vid det här laget kan de göra det. De har sett mig spela Shrek. Så då kan de koppla av och stänga av och inte tänka att det är jag.
Och dina gamla vänner då? Är det några av mobbarna då? När man tänker när du var yngre, som kan komma fram och se dig på stan där nere. Och
ja, alltså det är ju några som har kommit krypandes tillbaka och tänker att nej men nu passar det nog att höra av sig. Och bara, hej, det var länge sedan. Liksom, sist vi pratade så hade vi väldigt olika åsikter.
Om?
Nej men liksom, ja, här, politiska åsikter. Det finns ju ett parti som inte har samma åsikter som mig, skulle man kunna säga rakt av. Och då var det liksom en person som röstade på det partiet vid det här laget. Och vi var ju aldrig jättetajta och hon hade väldigt skeva åsikter om invandringspolitiken till exempel. Vilket jag inte alls höll med henne om.
Sen kan man ju ha olika åsikter i och för sig. Men...
Absolut. Men självklart, det får man jättegärna ha. Men jag behöver inte beblanda mig med sådana personer i så fall. Så jag valde att ta avstånd. Och nu tyckte hon att det passade att komma tillbaka och vara väldigt trevlig mot mig. Och vill umgås nu helt plötsligt.
Ja, vi ska ta en lunch och så vidare.
Ja, lite sådär. Gud vad länge sedan. Och vi måste ses när du är här och så.
Så vad säger du då?
Jag säger bara, så trevligt. Ja, kanske det kanske. Nu är jag upptagen. Tyvärr, och i Stockholm.
Och är det resten av mitt liv?
Nej, men jag har så svårt att säga nej också. Jag vill inte vara otrevlig mot någon heller. Liksom.
Och det ska man inte vara.
Nej, verkligen inte. Och då känner jag bara att så här, jag kan absolut... Folk kan ju ändras också, åsikter kan ändras. Och det här, hon är säkert en jättefin person. Och jag kan absolut tänka mig att ta en kaffe liksom, och snacka. Men,
ja. Och andra som har hört av sig då? Vad har det varit?
Nej, men det är väl mest att de vill liksom... Åh, vad kul, typ. Och grattis. Men så vet man, så är det lite sådär med en liten så här, underton av jag tycker inte det är så kul för dig egentligen.
Alltså, du bara, jag är skådis, du får spela lite bättre.
Ja, men det är så här, folk som har varit väldigt väldigt otrevliga innan, typ på gymnasiet och så. Och sen nu tycker de
men vad då, hur, på vilket sätt otrevliga?
Men vi har liksom inte kommit överens och alltså, det, man har alltid det finns alltid folk som man kommer clasha med, så är det bara. Så länge man inte är otrevlig mot någon så kan det få vara så.
Och men du kände att de var otrevliga mot dig?
Ja.
Och såg ner på dig och så.
Precis, och jag har kanske inte heller varit den trevligaste personen mot dem tillbaka. Alltså, nej. När man är lite då, det var inte så länge sedan, men man hinner ändå växa mycket.
Det var två veckor sedan.
Nej, men man hinner ändå växa en del och de har kanske också växt. Men jag känner i alla fall att så här, vi var inte bra för varandra. Det var liksom ömsesidigt att vi inte var bästa vänner på gymnasiet.
Så... Och de kan ringa och säga grattis. Och liksom... Men underton av att de egentligen inte menar det.
Ja, men typ så här, åh kul för dig, åh saknar dig jättemycket. Liksom, du har aldrig sagt att du saknar mig, vi umgicks aldrig innan.
Men är det många? Är det så här 2-3 personer eller 10-15?
Det är inte många.
Men det, har hänt.
Det är några stycken. Det är så här en handfull människor kanske.
Men ändå.
Ja. Det, ja. Men det, jag tänker typ så här, det säger mer om dem än det gör om mig.
Och hur skulle du säga att ditt liv kommer se ut om 5 år?
Oj, oj, oj. Om 5 år. Jag vill jobba mer. Filma mer. Kanske har... pluggat klart.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Någonting. Jag vet inte, om 5 år, då är jag 25. Jag skulle ju vilja... Jag har alltid sagt att jag ska ha mitt första barn vid typ 25. Så jag ska... Ja, kanske. Jag vet inte om jag kanske är gravid om 5 år. Förhoppningsvis. Eller jag vet inte vad jag tänker då. Sånt kan ändras. Men det är typ min tanke. Kanske. Det är så, eller om jag ska titta fram 5 år i livet så tror
du
jag att
du spelar
det
en gravid kvinna någonstans.
Kanske det.
Riktigt gravid alltså.
Riktigt gravid. Nej, men jag tänker väl färdigpluggad, jobbat mycket.
Så du kommer fortsätta den här utbildningen som du påbörjade?
Det vet jag inte. Jag... tänker satsa på jobb i första hand och bygga en karriär och sen det är så här, jag och min mamma pratar väldigt mycket om detta, om så här, plan A och plan B liksom. plan A som då är bygga en karriär utifrån det estetiska som jag vill. Jobba med film, teater, sång, dans, alltihopa. Mestadels filmfokus nu. Och sen plan B, ha någonting att falla tillbaks på. Och då kom vi fram, för jag hade en liten kris nu om jag skulle börja plugga i år eller inte. Och då sa vi att det är dumt att satsa på plan B när plan A går bra just nu. Vilket är rimligt. Men ibland behöver man sin mamma som bara säger att nej, så här, satsa på plan A, satsa nu. Du har möjligheten, så satsa.
Du är inne i maskineriet.
Precis, exakt.
Klok mamma.
Väldigt klok mamma. Underbar mamma. Så jag satsar och sen kommer jag börja plugga när jag känner att det är rätt tid för det.
Du är fortfarande väldigt ung.
Exakt.
Nu låter jag som en klok mormor här, men det är ju faktiskt så. Tack för att du kom hit. Det var så trevligt att ha dig här, Nikita.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Tack.